Innan jag börjar predika så skulle jag vilja att ni tittar i era bänkar och där framför er. Hittar ni en sångbok som ser ungefär så här, så skulle jag vilja att ni ger det till kyrkvärdar. Så kolla sångböckerna. I och med att vi kommer att sjunga från de nästa 100 år, så har jag tänkt fixa dem lite. Så, men jag har inte gått och titta i varje bänk, så... Ge till kyrkvärdar alla de som på något sätt börjar gå isär. Vad säger ni gamla? Ni uppskattar det här, va? Vilket initiativ, kära någon. Nu har jag fått en poäng hos dem. Ungdomar, vad säger ni då? Ja, vad roligt. En sak till som vi glömde i pålysningar. Klockan 8:30 på torsdag är det bön. 8:30 på torsdag är det bön. Vi, på morgonen. Vi har märkt att sedan vi har flyttat en och en halv timme tidigare att vissa tror inte att Gud är vaken den tiden, så de tycker att det är helt förgäves att komma. Men kom gärna 8:30 och be här. Vi brukar vara här i kyrksalen eller där uppe så. På torsdagar. Okej. Okay. Har vi samlat dem? Härligt, här finns en till som tittar hur många där. Nästan inget som är helt. Okej, låt oss be tillsammans och så fortsätter vi. Fader, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att ditt ord är ett levande ord. Och vi tackar dig att människan ska leva av varje ord du har talat ut. Ber också här att det här ordet som vi ska dela med varandra här, att det ska vara ett levande ord för oss som individer och för oss som församling, din församling här, ditt folk. Här jag ber att din heliga ande ska lägga den klarsynheten som inte jag eller någon människa kan lägga till det, utan här jag ber att det ska komma på ett sätt så att vi ser vad du vill säga till oss. I Jesu namn ber jag om det. Amen. För några år sedan så en av mina goda vänner som bor i södra Sverige skrev en insändare, jag tror det var till Svenska Dagbladet, när Caroline Krook var biskop i Stockholm. Var hon biskop i Stockholm? Stämmer, va? Caroline Krook. Och hon skrev någonting om någon sanning i biblisk sanning, och det var väldigt krångligt hon skrev, och liksom... Där brodern tyckte att det är något som inte stämmer. Så han skrev en liksom gensvar till hennes artikel och skrev så här. Att Herrens vägar är raka och inte krokiga. Och jag tyckte om den faktiskt. Jag tyckte om den. Så tänker jag så här. Även att detta är sant, så måste var och en av oss, om vi är ärliga, säga att det syns inte oss att Herrens vägar är alltid så lätta och raka. Eller hur? De är raka men kanske inte så lätt att förstå. I Jesaja 55 så säger Gud att mina vägar är inte era vägar. Mina tankar är inte era tankar. Och det här är en självklarhet att det är så. Jag tänker på den tiden vi befinner oss i och tänker hur ska vi förstå vilka vägar vi ska gå i den här tiden för att verkligen få uppleva det vi längtar efter och verkligen uppleva det som Gud har på sin agenda. Och då tänker jag så här, när jag läser Guds ord så ser jag i den här boken att Gud har vissa principer som är eviga. Och när jag satt här precis innan jag kom fram så tänker jag, vad är en princip egentligen? Tittar på Bosse på en gång, men det är kanske någon annan som kan det här också. Hur skulle man beskriva och definiera en princip? Jag har min tanke, men jag tänkte kanske... Det var som Caroline Krook där, kära. Ja. Prioriterad struktur, okej. Okay. Vad skulle ni mer säga om det? Vad är en princip? Vad sa du? Den klarhet som vi ska följa. Ja. en lag. Nu hörde inte jag vad. Någon sa här att det är en regel, okej? Okay? Vad sa du där, Daniel? Okej. Okej, amen. Tack. Det var bra det här. Okej. Okay. Men det finns i alla fall, eller hur? Det finns vissa saker i det här ordet som Gud, om jag ska säga så här, som Gud har etablerat, som är sanningar, som är regler. Och om vi följer dem så sker saker liksom. Det är någonting som man ska göra för att någonting ska ske. Okej? Okay? Vi har en princip här i Skogakyrkan. Och det är att vi börjar aldrig gudstjänsten före 11:15. Det har blivit en princip här. Och jag ville bara påminna er om att faktum att det krånglar till alltid här med texterna och overhead och allt. Ni ska inte tro att det här är en slump här hos oss. Det här är bara en introduktion. I Kina kunde de sjunga 150 körer utan texten, så vi förbereder oss för tiderna som ska komma. Att vara oberoende av overhead och allt annat. Okej, okay. Det finns sanningar, det finns regler som Gud aldrig överger, som jag förstår. Han kan göra en undantag, men det finns faktiskt saker som han håller fast vid. Och jag tänker dela några tankar kring en av såna Guds principer. Kommer snart till det. Tänk så här först. När man tänker på Guds liv, Så är vi alla överens att Guds liv är obegränsad, eller hur? Det som vi har upplevt av Guds liv individuellt och tillsammans, det är troligtvis en bråkdel av det vad Guds liv står för. Hur stort Guds liv är, det vet inte jag. När jag läser Bibeln så ser jag att Guds liv uppenbaras mer och mer och mer successivt. I Guds ord, och att Gud uppenbarar sig själv mer och mer för denna värld. Och när man läser Bibeln så förstår man att i slutskedet, det sista Gud kommer att göra här på jorden, det är, som Jesaja säger, att uppfylla hela jorden med sin härlighet. Det står att jorden ska bli uppfylld av Guds härlighet så som haven är fyllda med vatten. Det kommer bli lite grann av härlighet, eller hur? Okej, okay. Så det här är sant. Guds liv är obegränsat. En annan sanning som Bibeln säger, det är att meningen med människans vandring med Gud och ett folks vandring med Gud är att gå från härlighet till härlighet. Det vill säga att meningen med vår vandring med Gud är att uppleva större och större mått av Guds liv. Underbart, halleluja. Ja. Okej. Okay. En annan sanning när det gäller detta, det är att för varje ny mått av Guds uppenbarelse och Guds liv så behövs nya former, om jag ska uttrycka så. För en liter någon, whatever, mjölk så behövs en paket av en liter. Men om vi ska ha 10 liter så måste det vara en större paket, eller hur? Enkla grejer. Och det här är sanning både för våra individuella liv och för våra korporativa, eller vår korporativa liv, gemensamma liv. Problemet dyker upp när vi talar om det här, och det är att om vi tänker på versen som vi citerade, att Guds tankar är inte våra tankar och hans vägar är inte våra vägar, det är att vi i vår natur, människor, vi är mer benägna att söka efter former som ger oss trygghet än att vandra i former som är flexibla för att uppleva något mer. Vi fastnar lätt i det som vi känner oss trygga i. Og der kommer det til en konflikt mellom Guds prinsipp og de prinsipper vi har iblant. Ok. For at oppleve det her større og større måte av Guds liv og hans åpenbarelse, så har Gud etablerat för att detta ska kunna ske en ganska märklig princip. En av kanske absolut märkligaste och svåraste principer för oss människor. Och den principen är att man måste dö först innan man ser något mer av Gud. Man måste dö till någonting för att kunna se något mer av livet. Det är ganska intressant. Eller hur? Det är en av de absolut svåraste principer, tycker jag, som vi har att handskas med när det gäller Guds principer. Johannes 12 och vers 24, så Jesus citerar där otroligt kända versen och säger så här: sannerligen, jag ser er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Nu låt mig få säga, jag tycker det finns en fruktansvärt ologik i den här versen, om jag tänker mänskligt. Hur ska något ge skörd som ska dö? Det är ju livet som ger skörd, inte döden, eller hur? Och ändå säger Jesus, om vetekornet inte dör i jorden så blir det ingen skörd. Då går jag vidare till Matteus 10 och 39. Så säger Jesus så här: så för att vi ska ha mera av livet så måste någonting dö i våra liv. Vi måste dö till någonting. Vi måste lämna någonting för att få mer. Vers 39, Matteus 10:39. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Här är samma princip uttryckt på ett annat sätt. För att vinna måste jag förlora först. Snälla någon. Tänk om någon gick till AIK nu inför nästa säsong och sa: vill ni vinna där säsongen så måste ni förlora första 5 matcher. Jag skulle säga, stick härifrån, dig anställer vi inte som tränare här. Så här är samma princip. Den som finner sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull, säger Jesus, ska finna livet. Om man gräver lite i grundtexten så handlar det egentligen om följande. Den som finner en livsstil som ger mig trygghet till den milda grad att när jag utmanas att överge det som har precis skapat trygghet för mig för att uppnå något mer, den som inte vill överge det, han kommer aldrig att finna det livets mått och nya uppenbarelse som Gud har. Matteus 16, 24 och 25. Sedan sa Jesus till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv, sin livsstil, ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Och så vidare och så vidare. Det är ganska intressanta principer, eller hur? Eller en och samma princip, bara olika variationer. Men det här är Guds princip. Om vi ska få vara med om något mer som Gud vill ge, så måste vi vara redo att lämna någonting innan vi går in i något nytt. Första Moseboken 12. Abraham kallas av Gud till en vandring med Gud. Första 2 verser. Herren sa till Abraham: lämna ditt land, ditt släkt, din släkt, ditt hem. Och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. En annan översättning säger väldigt fint: jag ska välsigna dig på ett sådant sätt att alla andra nationer skulle önska sig samma välsignelse. Okej. Gud ville ge något till Abraham. Till Abraham. Men vad säger Gud först? Ja, om jag ska tala barnsligt språk så säger Gud: vill du få det här så släpp det där som du håller i händerna. Lyssna på vad Gud frågade honom att överlämna eller att lämna. Lämna ditt land. Nu går han ännu djupare. Din släkt, kära någon. Och lämna ditt hem. Det är tre saker som varje människa identifierar sig väldigt lätt med som vår största trygghet. Mitt land, min släkt och mitt hem. Hem, ljuva hem. Men tänk vad skönt när du och jag har bott i ett hem så pass länge. Så när du vaknar klockan 3 på natten utifrån vissa behov och ska gå till det där rummet, så vet du exakt var du går. Du behöver inte vara rädd att du kommer att köra på ett stolpe. På en stolpe. Utan du bara vet. Du känner hemmet så bra. Och så säger någon till dig efter 50 år: nu ska du flytta därifrån. Jag har något bättre för dig. Jag tror att flesta av oss skulle säga: nej tack, jag är nöjd med det här. Jag känner mig så hemma här. Hör mig, syskon. Den stunden när jag börjar känna mig hemma i någonting, och Gud kommer och säger: jag har något mer att ge dig, så kan det där hemkänsla vara hinder för att hon får något mer av Gud. Så Gud sa till honom så här: jag har något annat för dig. Okej, låt mig få se det från början och jag kommer snart till det. Saken är, och här kommer problemets lösning om vi kan se det. Saken är att när Gud utmanar oss att lämna något, så har han alltid något bättre. Alltid något bättre. Alltid något större. I och med att Guds liv är obegränsad, och i och med att Guds liv i Bibeln uppenbaras progressivt, som det kallas med bra teologiskt språk, det vill säga den växer, så måste det vara så att vi lever i en tid när den portionen av Guds uppenbarelse är som är ämnat för denna tid. Den måste vara mycket större än allt annat som har varit hittills. Okej, då går jag vidare här. Matteus 19. Och bara beskriver lite mer hur den här utmaningen sätter en konflikt inom oss till liv. Matteus 19, verserna 16 till och med 30. Jag läser inte allt. Det här är känd. Ska jag se om jag tog faktiskt rätt. Snälla någon. Någon hjälper mig. Det var det där när den där unge mannen, rike mannen. Det är det. Men det är det. Snälla någon. Okej, ni minns hela storyn. En ung man som är faktiskt drabbad av Gud och Gud söker honom, men är rik, kommer till Jesus och säger till honom: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Han hade ett gott liv, men han vill ha mer av livet. Och det intressanta är Jag förundras alltid över svaret som Jesus ger till honom i vers 17 där i slutet. Han säger så här: men vill du gå in i livet? Vill du gå in i livet? Det vill säga, när Jesus är så säger, upplever jag att den där unga mannen hade allt förutom det som var väsentligast. Han hade inte livet självt. Får jag vara lite nu, inte sarkastiskt, inte tuff, men säga så här. Är det inte så att vi i västvärlden idag har allt i våra kyrkor? Förutom en sak. På många platser. Och det är livet självt. Och då säger Jesus, vill ni gå in i livet, så håll budorden, håll principer som jag har gett. Och då är det intressant, det står skrivet att den unga killen vände sig och gick. Han offrade egentligen det större måttet av Guds uppenbarelse för sin trygghets skull. Han skulle fått mycket mer av livet om han vågade bara släppa det där och sen lita på den som bjuder honom till något större. Att den som bjuder honom att överge någonting hade säkert något större att ge honom. Det är faktiskt kärnan i hela saken. Litar vi på honom som utmanar oss och kallar oss? Men så går han, då lyssnar lärjungarna på det där. När de hörde det, och Jesus säger, jag ser er verkligen att rikedom, det är svår grej för folk att överge. Men Petrus, han säger så här. Han säger så här, vi har ju lämnat, vers 27. Då sa Petrus, vi har ju lämnat allt och följt dig. Men lyssna nu, hur blir det med oss då? Ni vet, inte ens Petrus klarar av att bara överlämna något. Han vill ha en garanti att det som väntar enligt Jesu ord är större och bättre. Är vi inte såna vänner? Ja, men kära Gud, vissa predikanter missbrukar det här till sån milda grad. Så att de säger, om du ger idag 1 000 kronor så ska Gud ge dig 10 000. Snälla, någon som att Gud behöver predikantens garanti. Ge 1 000 kronor till Gud. Han är inte snål. Snälla någon, eller hur? Jag minns ett litet tillfälle i mitt liv. Jag var nyfrälst och bodde nere i Malmö. Och hade 750 kronor i månadslön. Jobbade som evangelist. 750 spänn, 1976. Inte dåligt. Som vilken vd som helst, eller hur? Och jag minns att jag var på ett möte. Det var slutet av månaden. Jag hade 15 kronor kvar. Och det var väckelsemöte i Pingstkyrkan i Malmö. Och så kom kollekten. Och det, jag minns inte om det var någon snack eller något. Utan när kollekten skulle komma till mig, då började jag resonera så här. Okej, jag har 15 spänn. Jag behöver 10 kronor för mjölk och bröd. Och jag ger 5 kronor till Herren. Samma stund hör jag en liten röst inom mig och säger, som säger till mig. Alltså, 5 kronor till mig och 10 kronor till dig. Har jag någonsin svikit dig? Och när jag hörde den där frågan, har jag någonsin svikit dig, så tog jag 15 kronor och lade i kollekten allt. Och gick hem sjungande. Kommer hem, öppnar dörren till lägenheten. På golvet tryckte någon där ett kuvert. Stojan. Öppnar den, så är det 200 kronor in. Jag kunde behålla 10 spänn. Gud skulle inte dödat mig. Jag tror inte ens att Gud skulle tillrättavisa mig på något sätt. Ja, du din lilla skurk. Eller något sånt. Men han frågade mig. Han lovade inte mig 200 kronor. Och hör på mig. Har inte vi större förtroende för honom än att vi kräver garanti? Då är han ingen Gud i våra ögon. Petrus tänkte mänskligt. Även det här gången. Okej, Jesus, nu har vi lämnat allt för dig. Men vad lovar du oss? Ja, Petrus vilar på strandvägen. Ja, men då kör vi, Gud. Jag minns 1975. Jag ser inte att Gud sa till mig. Men det måste ha varit han. Jag drevs på insidan av längtan efter Gud. Jag visste inte var jag ska ta mig till för att möta honom. Skriva ett brev till min syssling här i Sverige. Så kan jag komma och prata med dig. Jag hade jobb. Precis fått jobb. Och min mamma och allihopa i familjen tänkte, vad bra. Så jag äntligen började leva normalt och fått jobb och allt. Jag jobbade 6 månader. Men jag längtade efter en större mått av liv. Förstå mig. Och det där jagade mig iväg till Sverige, gode Gud. Och inte visste jag vad som väntar mig här. Det enda jag trodde var lite rätt för att jag kommer möta vidbjörnar på Stockholms gator. Och nu börjar det bli sanning här snart. Vargarna kommer först, sen kommer björnarna. En och annan björn kommer att sitta på gudstjänsten med oss. Och om någon, vet ni vad, jag försöker inte göra det till något stort. Jag fattade ingenting då. Jag drevs bara av en tro på att det finns en Gud som hade något med mitt liv. Jag frågade inte Gud, kommer jag få villa, bil och allt? Nej, jag visste ingenting. Lämna ditt land, lämna din släkt, lämna ditt hem och gå. Och jag gick. Och idag ser jag att han inte snål. Långt ifrån det. Skulle aldrig ha det livet om jag inte gjorde vad jag gjorde. Okej. Lukas evangeliet. Så. När han frågar oss att lämna något, att dö till något. Om vi litar på honom så vågar vi gå vidare. Därför att han kommer aldrig att ge mindre. Lukas evangeliet 1:10-20. Gabriel kommer till Zacharias och säger du ska få en son. Och han kommer att bli en mäktig man inför Gud. Och Zacharias säger, hur ska jag veta att det här som du säger är sant? Zacharias måste börja ha tänkt så där utifrån sin egen situation. Jag är gammal, min fru är gammal. Men det känns tryggare att inte få ett barn när man är 70 än att få ett barn när man är 70. Okej, får jag fråga er gubbar här som är 70 och lite över. Vill ni bli pappa i 70 års ålder? Ja. Måste man så? Okej. Ja, det är inte så kul. Varför? Jo, därför att det strider mot allmän uppfattning hur man ska vara när man är 70. Var du tidigare när du har blivit pappa när du är 70? Det kan bli fördel med att bli pappa när man är 70. Jag hörde en typ på tv som skojade lite och sa om någon som stjärna i Hollywood som blev pappa i 65 års ålder. Och sa, det är bra ålder att bli pappa i, därför att han måste gå 3-4 gånger upp på nätterna ändå. Så det någon fördel finns av det. Okej. Zacharias tvivlar på att Gud vill dra honom in i något som bryter mot all hans trygghet. Och han börjar tvivla och Gabriel säger därför. Vet ni vad Gabriel sa? Gabriel sa inte därför att du inte kan tänka dig vad Gud ska ge dig eller något. Gabriel sa, jo men du inte trodde på mig. Och jag är den som står inför Guds ansikte. Det är därför du ska bli stum. Du ifrågasätter Gud själv. Sen går han till Maria. Samma ängel. Samma budskap. Det är bara att hon är mycket yngre, men samma trygghet måste liksom överges för att detta ska ske. Och Maria säger, jag vet inte hur detta ska ske, men jag är din tjänarina, gör så som du vill. Tänk om Maria sa nej, vem skulle vi dyrka idag? Oss själva, så som vissa gör fortfarande. Det är folket som, ja, okej. Okay. Guds väg är sådan. Ett annat tillfälle inte läsa, Matteus 16, 21-23 igen Petrus. Jesus säger till, beskriver för sina lärjungar, jag ska till Jerusalem, de ska döda mig där, men jag kommer att uppstå på tredje dagen. Och Petrus liksom tänker mänskligt, nej, Gud bevare dig härifrån det. Du kan inte komma med mer liv till oss Jesus genom att dö och bli korsfäst först. Jesus, det finns ingen logik i det. Vad säger Jesus? Jesus, gå bort Satan ifrån mig. Dina tankar är inte mina. Syskon, låt oss vara ärliga och säga så här. Individuellt och gemensamt. När Gud kommer och utmanar oss så sätter hjärnkontoret igång. Och börjar resonera och försöker dra slutsats vad som är egentligen bäst. Det bästa är alltid att tro på Gud. Även om jag inte fattar allt direkt. Okej. Vad är det som oftast krävs så att säga av oss? Vad är det som Gud oftast utmanar oss att dö till, överge och lämna för att kunna komma i en större portion av hans uppenbarelse och härlighet? Det första är det som Filipperbrevet talar. Och jag vet inte hur jag ska formulera det här, men jag hoppas jag inte krånglar till. Filipperbrevet 2, verserna 4-6. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Ungefär som Abraham tänkte, ni vet, när han och Lot skulle delas. Lot tittade på det vackra landet och Abraham sa, varsågod och väl först. Och jag skulle säga till Abraham, du är inte klok. Han kommer ta det bästa. Och Lot tog det bästa, mänskligt, som blev det sämsta för honom. Abraham trodde på Gud. Sa, varsågod och väl först. Jag är inte rädd, jag vet vem jag tror på. Okej, okay? Så står det skrivet så här. Tänk inte bara på eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus och Herre hans sinnelag. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt och blev så som en av oss. Här är det. Han hade något i sina händer. Jesus hade i sina händer allt vad någon kunde någonsin ha. Han hade gudomligheten i sig. Han hade tronen, han hade evig makt, han hade allt. Och så kommer fadern och säger, vill du dö till detta för att jag vill göra något ännu större genom dig? Syskon, om vetekornet faller i jorden men inte dör, så förblir det ensam. Får jag dra det till en väldigt enkel nivå? Får jag ta oss och våra liv? Är det inte så här att om du och jag inte är redo att följa vissa Guds principer i våra liv, så förblir vi ensamma. Gemenskapen förutsätter att jag inte kan bara stå fast på det vad jag tror. Gemenskapen förutsätter att jag överger bland något för att kunna få andra närmare mig. Jag har sett miljontals människor, höll jag på att säga, nej nu ska jag ta lite. Jag har sett några stycken människor som är så principiella så att de har inga vänner idag. Och vet ni vad jag såg för några år sedan? Jag såg mig själv i samma situation. Jag såg en vision, en syn om mig själv. Enkel syn. Inte något. Det är faktiskt fel att säga. Jag vill imponera lite. Men jag bara såg ett resonemang inom mitt huvud. Och jag såg så här. Jag såg att jag kan bli, när jag är 65-70, Att jag kan bli så principiell i mina uppfattningar så att jag blir ensam till sist. Och då tänker jag på Elias Canetti, min favoritfilosof, som sa så här: ingen har en vän för allt vad han är. Det skulle blivit korruption. Det var fint. Det var hebreiska. Du får kolla Israel nu när du är där vad det betyder. Ingen har en vän för allt vad han är. Det skulle varit att korrumpera uttrycket vänskap. Kan får jag ta dig som exempel? Där du är fin. Men du är inte min vän därför att du är fullkomlig i allt. Nej, det är klart på en gång, eller hur? Ja, jag förstår. Exakt. Här har vi det. Detta kallas för korruption. Du har mutat mig till det. Och det är därför det är så. Ja, men jag är medveten att ingen har mig som en vän, om jag nu har några vänner. Och ni som har mig som en vän, ni har inte mig som en vän för allt vad jag är. Ni har tagit allt vad jag är. Men ni bekräftar inte allt vad jag är som, ja, det är därför stående sist. Allt är hos honom precis som vi vill ha hos en vän. Halleluja liksom. Jag vet att ni har Anders och mig och Klas och Anton som pastorer för allt vad vi är. Men det är en annan sak. Okej, jag går vidare. Det Romarbrevet har att göra med det här. Romarbrevet 12:1 har att göra med det här, och vi ska förklara det nu. Därför, 12:1, därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Jag har grubblat över den här versen hela mitt kristna liv. Vad betyder det att frambära sig som en levande offer gudetid? Ska bygga altare här och lägga oss på altare och säga: här är jag Gud. Vet ni vad det betyder? Det betyder exakt det som Jesus gjorde. Det ordet att frambära sig själv som ett levande offer betyder allt vad du är känd för. Alla dina titlar, all ryktet om dig, alla dina meriter, all detta. Om du lägger all detta på altaret, då blir du ett levande offer som behagar Gud. Okej, syskon, det första, och det här är lite tokigt vad jag ska säga nu. Det första vi måste överge för att se lite mer av Gud, det är att på något sätt överge oss själva, dö till oss själva. Du behandlar inte mig så här därför att jag är. Den som måste skydda sin integritet genom att hota den andra, han troligtvis har ingen integritet. Pastorer och ledare som kräver att man ska kalla dem en viss titel, troligtvis har aldrig fått den titel av Gud. Jag behöver inte skydda den här platsen som jag står vid här, om den är medgiven av Gud. Men fråga Saul och David hur de betedde sig kring det. När Saul fick tronen, även att Gud gav honom, men när Gud tog bort ifrån honom tronen, vad gjorde Saul? Saul dödade alla som hotade hans position. David lämnade sin position. Därför David visste att det som är mig givet, det har han gett mig. Låt mig få höra nu det, eller säga det här. Det som Gud ger, det vakar Gud över. Det som vi skapar, det måste vi vaka över. Första princip. Jag själv måste dö för att få mer av Gud. Och det vet vi allihopa. Andra. Jag måste dö till något mer. Johannes 12:42-43. Jag måste dö till fruktan om hur jag ska se ut i andras ögon om jag anammar mig eller tar emot Guds utmaning. Det står skrivet i den här texten att många fariseer, många ledare i judiska samhället trodde på honom, men de ville inte erkänna det och bekänna det, därför de var rädda för omgivningen och vad de skulle säga om dem. Får jag säga något som är väldigt grundligt och profetiskt, men det behöver sägas ändå, och väldigt enkelt. En av de största eller starkaste vapen som djävulen använder för att hindra en människa att ta emot Jesus Kristus i sitt hjärta som frälsare, det är fruktan för sitt eget rykte. Jag vet när jag skulle bli frälst. Jag tänkte på en gång kom det. Vad skulle mina vänner säga? Ah, han har blivit tokig nu. Du behöver väl inte vara så fanatisk. Det räcker väl. Det är det andra. Det första är fruktan för oss själva, att vi förlorar oss själva. Det andra är att vi förlorar andras respekt. Respekt och omdöme och vad folk skulle säga om oss. Ska vi gå in i något mer som Gud har för oss, så måste vi våga dö till det här. Vi måste lämna fruktan för vårt rykte. Tredje saken. Det är, nu läser vi apostlärningar. Tredje saken. Nu går vi från oss själva som personen till något annat. Personen till något annat. Och jag tror att många gissar vad det kan bli. Vi går till apostlärningar 7. Verserna 21-35, jag hoppar lite över men läser ändå någonting därifrån. Står skrivet så här. Sedan sattes han ut, Mose, med faraos dotter. Men faraos dotter tog upp honom och uppfostrade honom som sin egen son. Lyssna nu. Mose blev grundligt insatt i den egyptiska visdomen och uppträdde med kraft både i ord och handling. Okej. Var Mose en talare? Jo. Exakt så. Mose var en talare. Här står det skrivet att han var mäktig i ord och mäktig i gärningar. Mose var undervisad i Egyptens visdom. Han var proppad med visdom och han var proppad med kunskap. Han var proppad med, troligtvis med massa strategiska principer och allt hur man för krig och allt annat. Och han började handla utifrån det. Och ni minns, när han såg orättvisa så gick han till och med sin träning så löste han problemet. Tvärtom. Men låt mig få predika nu. Tack. Låt mig få predika först. Okej, okay. Så han var tränad till en mäktig ledare. Sen när han skulle försona två bröder där som bråkade och en av dem sa, ska du döda mig som den där andra? Så flyr det här mäktiga ledaren. Vad är det som hände, gode Gud? Ja, det är det som hände med Petrus när städer ska komma och sa, det är du också som var med Jesus. Någonting gick snett. Mose går bort i 40 år. Och nu kommer vi till det. Andra Moseboken så säger Gud till honom. Okej, Mose, jag har hört mitt folk. Jag har sett vad de gör och hur de lider. Och så säger Gud till honom. Jag har kommit ner för att befria mitt folk. Nu går du. Lyssna, det var en vältalig man. Andra Moseboken 4. Då säger Mose till Gud så här. Förlåt din tjänare, herre, men jag har inte ordet i min makt. Vad säger apostlärningar? Hade han ordet i sin makt? Yes. Det har jag aldrig haft. Inte heller sedan du talar till mig. Det är det märkliga det här. Hör mig nu. Jag tror det som hände med Mose. Det är att även att han var en mäktig tränad man och vältränad talare. När han kom till en utmaning. att göra något som är gudomligt, så upplevde han så påtagligt sin tillkortakommande. Därför att Guds verk utförs inte med mänsklig kraft och visdom och styrka. Han behövde 40 år i öken för att dö till sig själv i den här aspekten, för att överhuvudtaget vara lämpligt för att Gud ska använda honom. Jag skulle våga säga så här, någon sa så här: om du är 20 år gammal och du inte är kommunist, det är något fel på dig. Är du 40 år gammal och du är fortfarande kommunist, då är det något fel på dig också. Det är samma, precis samma princip. Gud måste få oss att dö till egen förmåga. Låt mig få säga, nu ska jag vara så ärlig som jag kan. Jag skäms inte att säga att jag vet att jag är en bra talare. Stojan, är du säker på vad du sa just? Jo, det är jag faktiskt. Jag har liten mun, men talar ganska mycket, eller hur? Varför ska jag skämmas för något som Gud har gett mig? Eller som min mamma och pappa, och jag vet inte vem som är mer inblandad här. Men jag är den jag är. Men vet ni vad jag ska säga till er nu? Jag ska åka nästa vecka till Umeå och tala hela veckan där. På en ekumenisk bönevecka. Jag känner mig så olämplig så jag helst skulle stanna hemma och bada bastu. Och skicka Stig istället. Jag minns ett tillfälle i Skåne någonstans. Jo, men det är amen. Jag minns ett tillfälle i Skåne någonstans på en ungdomskonferens. Och jag valde mitt älsklingsämne, liksom att tala till ungdomar. Jag gick fram, började tala och jag hör mig själv. Jag hör mig själv. Bla, 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 bla. Jag överdriver inte. Och jag försökte trycka på lite. Bla, 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 liksom ni vet. Halleluja, halleluja, ni förstår vad jag menar, va? Och så tänkte jag, okej, atmosfären inte är nu bra, det är därför jag har inte kommit loss. Så jag satt i lovsångsteamet, kör på lite till, pumpa lite så kommer jag. Så jag satte mig ner, de började sjunga, halleluja allt, och jag försökte dra åt mig all uppmuntran och jag gick fram och började igen. Hör ni ungdomar? Bla, 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 bla! Ser någon inom mig, sätt dig ner och håll tyst. Och jag sa till folket, hör ni människor, Gud har sagt till mig att jag ska vara tyst. Arvode kan ni ge till någon annan, till Röda Korset eller Rädda Barnen, Rädda Ungdomar från sådana predikanten, vilken organisation som helst. Jag kan inte prata. Jag satte mig ner. Guds ande kom över församlingen, över mötet. Vi låg på golvet och Gud sa, ge nu pengar till den som ligger bredvid dig. Jag vill inte det heller. Det var rena kalibalik. Men en härlig sådan. Nästa morgon skulle andra predikanten predika. Och jag kan lova er, det var inget att efterapa. Han gick fram. Han sa, jag kan inte predika. Han satte sig också. Guds ande kom igen. Jag sa häromdagen när vi var tillsammans, teamet, att vi måste våga ställa en fråga till oss själva. Vi kan sköta de här gudstjänster ganska fint faktiskt. Jag lovar. Det finns här duktiga människor. Både att leda möte och avsluta möte och förstöra möte. Det finns allt. Frågan är vad vi vill. Vill vi ha 10 år till fina gudstjänster eller vill vi ha Gud? Vill vi ha mer av Gud? Jag ser inte att Gud är inte bland oss. Förstå mig. Jag kommer nu snart till avslutning. Klockan är bara Efter min klocka 25, vi började 15 minuter senare. Okej, jag vet att jag gläds över vad Gud gör. Men jag tror att vi håller allihopa om att det finns mer. Och vet ni vad? Innan vi ska ta emot något mer måste vi släppa det som vi har börjat känna oss trygga med. Okej, och låt mig få gå vidare nu. Han dog, Mose, till sin egen förmåga. Han var tvungen att dö. Låt mig få säga så här. Han förnekade inte sin gåva. Och jag vill inte förneka gåvan jag har fått. Men han förnekade, dog till sin förmåga att sköta om gåvan på ett sätt som blir till välsignelse. Det är stor skillnad. Här sitter den där sångaren som ska sjunga snart en sång efter det här. Vår broder där, din risk, du kom på egen risk. Visst, han har fantastisk röst. Gode tider, Gud skulle sätta en sån röst i en målare, det fattar inte jag. Anton, det kanske gömmer sig något i dig också. Ni kan sjunga duett idag. Okej, men förstå mig. Och jag vet, jag har lyssnat på denna broder. Han kan glänsa med sin röst. Men det räcker inte till, det vet du själv. Igår kväll hade vi musikcafé. Jag måste säga, det var en fantastisk kille som var här. Tatuerat härifrån och jag vet inte, hela vägen, men allt. Hela han var tatuerad. Nu går du inte hem, Per-Olof. Ja, bra. Och bara tänk på vad du ska sjunga, inget annat. Och där brodern sjöng en sång. Hur många var på musikcafé igår kväll? Den sången när han sjöng. Och ni vet, han ser ut lite så där. Vi ska ha honom på gudstjänst här en dag, tror jag. Klas var där så. Han sjöng så här. Gör mig inte till din hjälte för att hjältarna faller hårt. Och jag vill inte glänsa i någon annan ljus än i ljus av hans helighet. Och vet ni vad? Mänskligt talat, så när jag tittar på honom och hans tatueringar så tänker jag, vad snackar du om helighet? Men i hans röst och i hans hjärta, jag var så berörd. Jag var så berörd! Därför det fanns något där. Det fanns en gåva som han har uppenbarligen dött till och uppstått igen. Okej, jag går vidare. Vad handlar de här två aspekter egentligen om? Här, vänner. Det handlar om följande. Apostlagärningarna 7, vers 41. Varför måste vi dö till det här, de här två aspekterna? Till mig själv som person och till, inte att min personlighet dör, förstå mig, det där var lite svårt. Jesus dog till allt vad han var känd för och hade rätt till att vara. Men vakade inte över det. Och sen dog han till sin egen förmåga och uppstod i Guds kraft. Apostlagärningarna 7, 41. Här är det varför vi måste göra det. Det står skrivet så här. 41. Under den här tiden gjorde de en kalv och bar fram offer åt avguden och höll fest i glädje över sina händers verk. Underbart. Här är avgudadyrkan i nötskal. Avgudadyrkan är inget annat än att dyrka sin egen förmåga och att dyrka sina egna gärningar. Och de sa, när man läser där i andra Moseboken i 30 kapitel 32. Aaron sa till dem när de tryckte på honom, vi vill inte vänta på Mose. Vi vill inte dö till vår egen förmåga. Det är för länge vi väntar här. Så säger Aaron, okej, kom med guldet och allt vad ni har. De kom med guldet, han gjorde kalven. Och det står skrivet, de började dansa och glädja sig över sina egna händers verk. Det finns väldigt få saker som gör oss så fort glada som när vi lyckas med någon prestation. Och det är människans natur. Och de dansade och höll fest över sina egna gärningar. Titta vad vi är duktiga. Titta på den här byggnaden. Titta på det här programmet. Titta vad vi sköter all detta. Och det blev till deras fall. Okej, okay. Så. Glädje över egen duktighet. Har ni märkt att vi ser till våra barn alltid, vad duktig du är? Och nu förstår mig, jag är inte emot uppmuntran. Jag undrar vilka liksom signaler man ger. Vad duktig du är. Okej, då ska jag vara duktig hela livet för att jag ska få beröm. Tänk att när de liksom kollapsar totalt och inte gör något rätt på en dag och du kommer till dem och säger vad härlig du är.
Amen.
Håller på att lära mig denna läxa just nu. Det som vi har svårt att överge, det är det som vi har investerat mycket, som har kostat oss mycket. Vi har svårt att låta det dö. Och nu går jag till sista versen. Ismael, ni minns Ismael? Abraham gjorde honom. Och när Gud sa till honom, Abraham, det är inte den sonen. Jag ska ge dig Isak. Vad sa Abraham? Han sa, Gud, jag bör ingen Isak. Välsigna du bara det som jag har gjort. Jag sa, Gud, det som du har gjort är ditt verk. Det som jag kommer att göra det är mitt verk. Och jag välsignar endast det jag gör. Nu är Gud så schysst och snäll mot oss och underbar. Så att han välsignar även det som vi gör ibland utifrån rätta intentioner. Men det är inte Guds fullkomliga vilja. Sista versen, sista texten. Andra krönikaboken. Och här är det som jag tror att vi ska ta åt oss idag. Både individuellt och kollektivt. Andra krönikaboken 25. Verserna 6 till och med 10. Israel i en knipa. Fienden överallt. Amasja var en ung kung där. I Juda. Och han blir rädd för fienden. Och i vers 6 står det skrivet så här. Han ledde också 100 000 tappra kämpar från Israel. För 100 talanter silver, det är mycket pengar. Mycket pengar. Men en gudsman kom till honom och sa, konung, låt inte det israelitiska herren dra ut tillsammans med dig, för herren är inte med Israel. Alla dessa efraimiter, misstolka inte där nu, där dagen. Dra ut på egen hand och gå modigt ut till striden, annars ska Gud låta dig falla för fienden. Gud har makt att hjälpa och skälpa. Okej, här är det. Den judiske konungen blev rädd för omständigheten och ville få förstärkning på ett mänskligt sätt. Från ett håll som Gud just då inte bekände sig till. Och de betalade stora pengar för det. Låt mig få säga så här. Jag är övertygad att om jag skulle vara sjuk och behöver hjälp och jag vet att det är någon läkare och de säger men det kostar 200 000 att du ska betala honom för att han ska operera dig. Någonstans inom mig, bara därför det kostar 200 000 kronor skulle jag tro att det kommer att gå bra. Hör ni vad jag säger? Och så säger han, profeten, låt dem gå. Du går ut själv med Gud. För att Gud kan både hjälpa och hjälpa. Det beror inte på vem du har med dig. Men lyssna vad han kämpar med, konungen. Han sa, hur går det med de 100 talanter jag gav till Israels styrkan? Gode tid, frågade Amasja. Men vad är du sörjer över? Sörjer du efter 100 miljoner som du har betalt? Eller vill du ha liv? Vill du ha liv så glöm dina 100 miljoner, Gud. Och lyssna vad profeten säger. Herren kan ge dig mer än så. Herren kan ge dig mer än så. Det är kanske inte det bästa exempel jag ska avsluta med, men jag ska ändå ta det. Därför den här principen kan dras in i våra gener på väldigt små områden i våra liv. En av de största saker som jag har kämpat med, skratta gärna om ni vill, jag avslöjar mig själv. En av de svåraste saker jag hade tidigare att gå över i mitt liv, det är när jag köpte en sak och jag konstaterade efteråt att jag betalade för mycket för den. Ännu värre var det om jag investerade pengar i någonting som Jag till sist bara såg att jag gav pengarna förgäves. Gå inte nu, ni behöver höra det här. Vem ni? Men inte du, säg det här. Okej, okay. Hej då. Shalom. Jag hade väldigt svårt att gå över det här misstaget. Och hur kunde jag investera så fel? Jag minns för bara 2 år sedan, vi skulle åka till London, sa hela jag. Jag köpte biljetter. 1 eller 2 dagar innan vi åker så säger hon, jag åker inte. Det var tur att det var Ryanair, så biljetterna var inte dyra. Men så tänkte jag, men vadå åker inte, jag betalt biljetterna, snälla. Men jag visste varför hon stannade. Jag dog till min missinvestering, eller vad man ska kalla, felinvestering. För att jag kände på mig att Gud hade något bättre. Och det var något bättre. För grannens skull som inte lever idag mer. Samma sak här. Jag tror att vi måste lämna våra misstag. Vi måste lämna våra felinvesteringar. Vi måste lämna det som har kostat oss mycket. Vi måste någon gång säga, okej Gud, du har mer att ge. Amen.